Då får jag säga hej och välkommen till en halvtimmes bibelstudium här i Radio Maranata. De senaste tisdagarna så har jag försökt gå igenom den välkända bönen Fader vår. Och vi har tagit oss igenom den första delen av bönen, den som handlar om Guds namn, Guds rike och Guds vilja. Om du inte har hört det jag har talat om tidigare och är intresserad så kan du gå in på maranata.se och leta dig fram till de fyra senaste tisdagarna så hittar du dem där. Men idag så ska vi tala en del om bröd och inte vilket bröd som helst utan vårt dagliga bröd. Jag heter Paulus Eliasson och nu läser vi Bibeln. Vi börjar med att läsa texten ifrån Matteus kapitel 6, vers 9-13. Där står det: Vår far i himmelen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden som i himmelen. Ge oss idag vårt dagliga bröd och förlåt oss våra skulder så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse utan fräls oss från det onda. Så hittills har vi alltså sett på de tre delarna som handlar om Fadern, hans namn, hans rike och hans vilja. Vi har talat om himmelen och jorden, hur hans vilja kan ske på himmelen och jorden. Och tidigare så har jag sagt att det är väldigt viktigt för oss att lära oss att börja med att fokusera på Gud och inte på oss själva. Men här i vers 11 så börjar vi be just för våra behov och det börjar med brödet. Och då vill jag fråga en fråga. Om när du ber, om du skulle be nu, hade du börjat där? Eller säg så här. Brukar du be Gud om bröd förutom den här bönen? Och jag måste erkänna, jag måste säga för min egen del att hade det inte stått i den här bönen, om den här bönen om bröd, så hade jag nog aldrig någonsin bett om bröd, tror jag. Alltså, jag kommer inte från en materiellt rik familj på något som helst sätt. När jag ser tillbaka på min barndom så ser jag att det inte alltid var överflöd utan att jag tänkte på det sättet den gången. Men som barn på 80- och 90-talet så var det ändå en sak vi alltid hade och det var ju bröd. Alltså det mest basala, någonting grundläggande, någon fil och flingor, någonting. Vi ledde ingen nöd. Någon macka med smör och marmelad, det fanns alltid. Och för min egen del så har jag aldrig gått hungrig för att jag inte haft någonting att äta. Alltså för att jag varit fattig, för att jag inte kunnat få tag i någonting att äta. Vi led helt enkelt inte någon särskild nöd. Och jag vet inte hur det är för din del, du kanske har upplevt värre situationer och jag ska inte säga att jag inte har mött människor som har varit i sådana situationer, men jag tror att vi som lever i västvärlden och har den erfarenheten som väldigt många i västvärlden har i vår moderna tid, så är nog inte det, skulle man kunna säga, det första och största behovet. Och med det i åtanke så måste man naturligtvis fråga sig själv, varför ber jag om bröd då? Man kan fråga sig också, borde vi uppdatera den här bönen? Borde vi säga, ge oss idag vår hummer och ryska kaviar, eller ge oss idag en ny Tesla, eller ja, vad vi nu än har för behov? Borde vi tala om nya behov eller andra behov? Som känns mer aktuella för vår del. Eller kan det vara så att just den här bönen med just de här orden faktiskt är helt perfekta för att väcka oss i de frågor som behöver komma till ytan? Kan det vara så att en halvtimmes fundering kring vad just den här strofen handlar om kan få oss att se på vår egen tid och vår egen del av världen med nya ögon? Jag hoppas i alla fall det. För det första så tror jag att det är så därför att som jag har sagt tidigare i här i Radio Maranata i den här serien så handlar inte Fader vår om mig eller dig singular, alltså oss som individer, utan det handlar om oss som ett kollektiv. Ge oss idag vårt dagliga bröd. Förlåt oss våra synder och så vidare. Vilka är då dessa oss som nämns i bönen? Och jag tror att det är alla vi som ber. Alla vi som sträcker oss till Fadern som behovets barn. Och jag har sagt det tidigare, men du, det är samma bön som du ber idag som apostlarna bad i sin tid. Och det är samma bön som just nu bes i Brasilien, i Zambia, i Afghanistan, i Kina och i Skövde. Det, alla de här platserna och alla de här rörelserna i historien har bett den här bönen. Så om vi ska se på det lite grann historiskt och globalt. Jag vet att jag har gjort det innan, men just med tanke på det här ge oss idag vårt dagliga bröd. Så om man ser på det historiskt och globalt, när i historien hade någonsin mänskligheten så mycket tillgång på mat som det, och du, som det du och jag har i västvärlden idag? Och svaret på det är väldigt enkelt, det är nämligen aldrig. Jag vet om många människor som bara lite äldre än jag som kan berätta om tider då väldigt mycket av det som finns idag inte fanns tillgängligt, då det var svårt att få tag i, då det var nödtider. Och jag säger inte att det har varit svält och nöd i hela historien, så är det naturligtvis inte. Men det är enkelt att se att det aldrig någonsin i historien och ingen annan plats i världen har varit så stor tillgång på mat som det vi har idag. Så det är alltså inte bara för israeliter på Jesu tid som den här bönen var väldigt relevant. Även om den absolut var det där och då. Israel levde ju under ett förtryck från det romerska imperiet. Och den absolut största delen av befolkningen levde under väldigt enkla förhållanden med våra mått mätt. Det var inte nödvändigtvis svält, även om det var lite tider, men det var nöd. Tillgången på bröd var en osäkerhet och för många människor så var det inte en självklarhet att ha nog att äta varje dag. Och det här är ett perspektiv som är viktigt för oss i den rika delen av västvärlden där bröd på bordet är en självklarhet och nästan inte ens räknas som en välsignelse. Istället så mäter vi oss mot andra ideal och andra standarder. Vi har egentligen inte fått ett större behov. Det är inte så att vi behöver mer mat än man gjorde på Jesu tid eller att vi behöver annan mat än vad de gjorde. Men samhället har gett oss andra standarder som de vill att vi ska förhålla oss till. För oss så är det självklart att alla matbutiker ska innehålla frukter som inte ens växer i vår världsdel. Vi har bananer från Colombia och apelsiner från Israel. Och på tal om bröd så bara på min lokala matbutik så finns det säkert 20 olika sorters bröd. Jag säger inte att alla de här olika bröden passar min plånbok, det gör de inte. Men det går ingen nöd på mig. Och med globala måttmätt, och jag känner inte till din personliga situation, men med globala och historiska måttmätt så tror jag inte att det går nöd på dig heller. Men det betyder inte att jag inte klagar, jag klagar. Men inte för att jag jämför mig med historien, eller för att jag jämför mig med resten av världen, utan för att jag jämför mig med de som har mycket mer och mycket bättre. Och jag tror att vi hade haft nytta av att jämföra oss med de miljoner, för att inte säga miljarder av människor i världen idag och i historien som har bett denna bön med innerlighet och med nöd. Så när vi ber om dagligt bröd så ber vi inte bara för oss själva som individer utan vi ber för oss, alltså alla de som är i behov. Dessutom så konfronterar den här bönen oss med vår egen livssituation och kan kanske till och med mana oss att söka en enklare livsstil och åtminstone söka en större tacksamhet för det vi har, att inte ta det som någonting självklart. Och jag skulle våga vara så frimodig och säga att du och jag är inte fattiga annat än med vårt samhälles standard som måttstock. Och det är verkligen värt att tacka Gud för. Och när vi nu talar om nödtorftigheten i bröd, bröd som det mest grundläggande av matvaror som Jesus talar om, så säger det oss också något om vad det är för slags behov som vi ska komma till Gud med. Och jag menar inte att man inte får be om vad som helst eller att vi måste sänka standarden på våra önskningar när vi talar till Gud. Men vi borde förstå att även de enklaste ting i våra liv är en välsignelse. Det finns så många, kanske du och jag också, som förväntar oss att Gud ska tillmötesgå våra karriärplaner, våra familjeplaner, våra framgångsplaner, ekonomiska planer och så vidare. Därigenom att han ger oss de välsignelserna som vi menar är nödvändiga för att kunna leva livet på det sätt som vi önskar. Men Gud är inte anden i lampan med oändligt antal gratis önskningar. Han är vår far. Han vet vad vi faktiskt behöver och vi behöver inte det materiella överflöd som samhället påstår att vi behöver. Det vi behöver är ett dagligt bröd. Och nu kan man naturligtvis säga att den här bönen om dagligt bröd, den måste väl kunna omformas och appliceras även om på andra saker. Om någon till exempel är glutenallergiker så måste det väl finnas annat att be om, eller? Och i vissa kulturer så är inte bröd det mest grundläggande av näringsmedel. Man använder inte bröd i samma utsträckning som vi kanske gör i vår del av världen. Det kanske handlar om att de istället äter ris eller rotfrukter eller någonting annat. Och det kan jag vara med på. Det finns naturligtvis någonting generellt i det Jesus säger som behöver appliceras på olika situationer. Kanske du har allt bröd du behöver men du saknar pengar till livsviktiga mediciner som du behöver ta varje dag. Då kan väl den här bönen tjäna som en mall för de verkliga behov som man kan ha i sin vardag. Och det är sant, det är jag helt enig i. Men samtidigt så bör man inte komma för långt bort ifrån kärnan i det Jesus säger. Han talar om det dagliga, han talar om det enkla och han talar om det kroppen behöver för att överleva. Men när det är sagt, kanske bönen om dagligt bröd är någonting mer, någonting andligt. Vi kanske kan applicera det här på våra andliga behov. Vi vet ju till exempel att Jesus talade om sig själv som livets bröd. Hör på det här som Jesus säger i Johannes kapitel 6 och vers 35, där samtalar Jesus med några och han säger till dem: jag är livets bröd, den som kommer till mig ska aldrig hungra och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Och i just det här kapitlet, Johannes kapitel 6, så talar Jesus mycket om sig själv som livets bröd. Han ger människorna liv och om man inte äter av honom så kommer man dö i sina synder. Och det är sant att bröd används som bild många gånger i Bibeln, inte minst av Jesus. Han använder bröd som illustrationsmaterial och talar också om att så olika sädeslag, alltså sånt som användes för att baka bröd, när han gav sina liknelser. Och bara två kapitel innan i Matteus 6, där Fader vår står, så läser vi om Matteus 4 om hur Jesus blev frestad att förvandla stenar till bröd då han fastade i öknen. Och då svarade han med ett citat ifrån Torah, alltså ifrån Moseböckerna, där det står skrivet, sa Jesus: människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår ifrån Guds mun. Det här står i Matteus kapitel 4, vers 4. Och här kontrasterar alltså Jesus det fysiska, materiella brödet mot orden som utgår ifrån Guds mun. Och det är helt sant att vi skulle kunna omformulera Fader vår utifrån det faktum att vi behöver Jesus varje dag, vi behöver Guds ord varje dag, vi behöver nåden, vi behöver kärleken, trösten och så vidare. De här sakerna som Gud ger oss, det behöver vi varje dag. Men för att använda en gammal kliché och uttryck som många predikanter har sagt innan, om inte Jesus menade just det han sa, så borde han ha sagt det han menade istället. För den stora frågan är inte hur bröd används i resten av Bibeln och hur det kan omformuleras för att passa våra omständigheter. Utan den första frågan som vi borde ställa oss, det är hur används det här ordet och uttrycket i den här givna situationen, alltså i bönen Fader vår. Vad är det Jesus menar här och nu? Finns det någonting i Fader vår som antyder att Jesus menar någonting annat än just bröd, fysiskt bröd som man får varje dag? Och jag tror inte det. Allting tyder på att Jesus säger precis det han menar. Och det han menar är att vi ska be om dagligt bröd. Vi behöver inte begränsa bönen till just detta, men vi ska heller inte gå utöver vad som står skrivet. Jag säger naturligtvis inte att man inte kan be om pasta eller potatis, ris eller nudlar. Men bönen så som den står, så handlar den om bröd. Och det är viktigt av många olika orsaker. Några som vi redan har sett och några som vi ska se vidare nu. En sak som vi nästan inte har berört ännu, det är det andra ordet som nämns här, nämligen det med dagligt bröd. Alltså, vad ska det betyda att vi ber om dagligt bröd? Och för det första så finns det ett översättningsproblem här. Det grekiska uttrycket kan förstås på flera olika sätt. Om du har en bibel framför dig så kanske det står en marginalanteckning eller en not nere i marginalen där det står ett alternativt sätt att översätta på. Och jag läser i NET, New English Translation, att alternativt så kan man översätta det här med ge oss bröd idag för dagen som kommer. Eller ge oss idag det bröd vi behöver idag. Och anledningen att det är en osäkerhet här, det är att det grekiska ordet för daglig, det förekommer inte överhuvudtaget i de källor som vi har utanför kristen litteratur. Det förekommer i Matteus, i Lukas och i Didache, som är en tidig kristen skrift. Så det här ordet har tolkats som daglig eller den kommande dagen eller för vår existens. Det finns också de som har varit oroliga för när man har läst det här, ge oss idag vårt dagliga bröd. Kan man be den bönen på kvällen när man redan har ätit färdigt den här dagen? Och jag tror inte att man ska behandla den här texten så rigoröst. Och som sagt, det här uttrycket ge oss idag vårt dagliga bröd, det kan också handla om ge oss det bröd vi behöver. Eller det, men det finns ett en tanke som handlar om beroende. Alltså att vara beroende av att Gud är med i allt som sker. Och det här med de olika översättningstingen, det är ju intressant. Att det kan översättas på olika sätt, men det är inte jätteviktigt. Det som däremot är tydligt är att det här är en bön som har ett väldigt kort perspektiv. Och vad menar man med det? Jo, Jesus sa inte att vi skulle ge oss varje dag det bröd vi behöver. Alltså, du ber den här bönen en gång och sen har du bett den färdigt. Eller ge oss bröd så vi har för alla dagar som ligger framför. Eller någonting liknande. Det handlar om idag eller kanske imorgon. Och det handlar om beroende, som sagt. Gud är inte en Gud som ger på ett sätt som får oss att glömma att han är den som har gett gåvan. Istället så önskar han att vi ska komma till honom varje dag. Lägga fram våra behov inför honom. Och få det vi behöver av honom. Och det andra jag tror att det här med det dagliga brödet ska få oss att tänka på är Israels vandring i öken. då de fick manna av Gud i öknen, som vi kan läsa om i Andra Mosebok kapitel 16 framförallt. Det nämns på flera olika ställen, men om du läser Andra Mosebok 16 så står det mycket där. Israel hade nyligen lämnat Egypten, de hade gått igenom Röda havet och kommit ut i Sina i öknen. Men så dröjde det inte så väldigt länge innan de började klaga, och framförallt klaga över bristen på mat och vatten. Och det blev så allvarligt att de började längta att gå tillbaka till slaveriet i Egypten, till barnamorden och förtrycket, bara för att de hade kött och grönsaker där. Men det är ju sant, man kan leva under slaveri, men man kan inte leva utan mat. Man kommer dö helt enkelt. De var nere på det allra, allra mest basala behovet. Och Guds svar på folkets klagan här, den är väldigt unik. Han lovar dem dagligt bröd. De får också kött att äta. Men framförallt det som är en välsignelse här, det är det dagliga brödet. Och du känner säkert till det som hände. Det står att nästa morgon så var det som rimfrost på marken över hela Israels läger. Och när de plockade upp det här som hade fallit ner eller som låg där och frågade vad det var, så förklarade Mose att det här är bröd som Herren har gett dem. De kallade det för manna. Manna betyder ungefär vad är det, och det var det uttrycket som de använde därför att de inte förstod vad det var. Det var det de sa när de plockade upp det. Och av det här kornet, eller vad man ska kalla det för, så kunde man baka kakor som smakade, hade smak av honung. Och det var väldigt mycket som var speciellt med manna. För det första så kom det varje dag från den dagen som man läser om här fram tills folket gick in i Kanaans land. I 40 år, varje dag, dagligen, så gav Gud dem mat från himmelen. Och det här mannat, det kunde man inte spara på. Nästa dag så hade det gått mask i maten. Så det var en daglig välsignelse som inte gällde för morgondagen, med undantag för sabbaten. För på sabbaten så skulle man ju inte arbeta. Så dagen innan sabbaten, på fredags morgon, så skulle man samla dubbelt så mycket som man hade till sabbaten också. Och det står också att de som samlade mycket, de hade inget överflöd, och de som samlade lite led inte någon nöd. Det påminner väldigt mycket om apostlärningarna, den första församlingen där det står att ingen led någon nöd och ingen hade något överflöd. Men till sist så kan man nämna att ett mått med manna tog man också och la i arken inne i det allra heligaste i tabernaklet, och där bevarades det inne i arken. Det finns mycket att säga om det, men den här händelsen, den är ju både historiskt och också typologiskt väldigt intressant. Det är fantastiskt att se hur Gud välsignade, hur han bevarade och han beskyddade Israel under deras ökenvandring. Men samtidigt så är det också fantastiskt att se det här som en förebild på hur Gud önskar att hans förhållande med människor ska vara. En daglig välsignelse som man aldrig tar för givet, men som alltid är där. Och jag är övertygad om att Jesus hade det här i åtanke när han lärde sina lärjungar att be om dagligt bröd. För utan att försöka förandliga någonting av det som står där, så representerar ändå det dagliga brödet en kontinuerlig källa till gemenskap med Gud. Men till sist, hur är det egentligen? Alltså, ska vi förvänta oss dagliga brödunder? Ska vi förvänta oss att Gud kommer gripa in i vår vardag och mirakulöst ge oss bröd? Alltså, är det normalen att vi ger oss ut varje morgon och genom ett eller annat under så kommer bröd neddimpande från himmelen eller materialiserar sig på frukostbordet, eller någon ringer på dörren och lämnar en massa bröd där? Alltså, konkreta under, är det det som vi förväntas att förhålla oss till? Alltså, var det en sån typ av vardag som Jesus såg framför sig och som han kallade sina lärjungar att gå in i? Och För att vara helt ärlig så tror jag inte det. Jag tror inte att Petrus och Johannes såg det som ett personligt nederlag varje dag som de gick till butiken för att köpa bröd eller om de själva bakade sitt bröd från mjöl som de hade malt. Det är inte poängen i bönen. Det är inte fel att köpa sitt bröd på ICA, utan även i det faktum att man har pengar att köpa sitt bröd så är det ett bönesvar. Precis som vi tackar Gud för den maten vi har på bordet så ber vi för den dagen som kommer. Därför att vi har ingen garanti för att det finns bröd imorgon. Vi vet ingenting om det som ligger framför. Men vi har en möjlighet och det är att gå till Gud med våra behov. Och jag skulle vilja säga det att dagligen be till Gud om de grundläggande tingen. Det är det vi lär oss här i bönen Fader vår. Och jag tycker att just det här, ge oss idag vårt dagliga bröd, det är en så fantastisk del av den här bönen. För det talar om enkelheten i de mest grundläggande tingen i livet. Det talar om närheten, att vi önskar det från Fadern. Det talar om beroende, att vi får det ut ur hans hand. Och jag hoppas verkligen att den här bönen om det dagliga brödet ska vara med och förändra hur vi tänker kring vår egen rikedom, vårt förhållande till Gud och vårt förhållande till de miljoner av människor som just nu svälter. Kanske vi kan få vara svaret på deras bön om dagligt bröd. Det är också någonting att verkligen be om. Och det här var några enkla tankar om vårt dagliga bröd. Jag hoppas att det har varit till hjälp och välsignelse. Och nästa gång i Radio Maranata så ska vi tala om att förlåta skulder. Du har lyssnat på ett program ifrån Maranata Podcast med Paulus Eliasson. Det är också sänt i närradio över Stockholm och Örebro. Om du vill komma i kontakt med Maranata så kan du göra det via e-post info@maranata.se eller telefon 070 201 60 20. Vi ska avsluta med att lyssna på en sång av Nixon Isanga från Tanzania. Han sjunger How Beautiful Heaven Must Be. Sprid Guds välsignelse till alla och på återhörande.
How beautiful heaven must be, city home of the happiness and free, heaven the place for the world. How beautiful heaven must be, how beautiful heaven must be, city home of the happiness and free, heaven the place for the weary. How beautiful heaven must be. We read for the place that called heaven, it meant for the happiness and free. What he has given, how beautiful heaven must be, how beautiful heaven must be, sit home of the happiness and free, heaven the place for the world, how beautiful heaven must be, how beautiful heaven, no dropping, no failing, or no wishing of elsewhere to be. God's light is forever there shining. How beautiful heaven must be. How beautiful heaven must be. City home of the happiness and free. Heaven, the place for the weary. How beautiful heaven must be. How beautiful heaven must be. City, home of the happiness and free. Heaven, the place for the weary.
And just so sweetly I sing up there by the beautiful sea. Sing up from the pure hearts I sing. How beautiful heaven must be. How beautiful heaven must be. Sing up of the happiness and free. Heaven, the place for the world. How beautiful heaven must be. How beautiful heaven must be. City hum of the happiness and free. Heaven, the place for the world.